Under det senaste året sedan Ryssland anföll Ukraina så har vi gång på gång fått inse att de förhoppningar vi hade på att Ryssland skulle vara en samarbetspartner, de har varit missriktade. Utan det framstår snarare som att Ryssland utnyttjat den här godtrogenheten här i västern under många år, egentligen sedan Sovjetunionens fall, till att etablera och stärka sina nätverk för spionage och hybridkrig inför en potentiell kommande konflikt. Och ett sånt område som det här verkar vara fallet på är de internationella vattnen i Nordsjön och delar av Östersjön. I en ny undersökande dokumentärserie där journalister från de nordiska public service-medierna samarbetat så har man avslöjat hur ryska skepp spionerar på och kartlägger havet, kanske i förberedelse för storskaligt sabotage på känsliga ledningar på havsbotten. Och då är ju frågan som dyker upp tillräcklig för att ge kalla kårar längs ryggraden. Vad händer om de lyckas? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Thomas Selén, som idag ska prata om det ryska spionaget till havs i våra trakter. Och med mig har jag en person med gedigen expertis, Joakim von Braun, författare som arbetat för svensk säkerhetspolis och militär underrättelsetjänst i många, många decennier. Hej Joakim och välkommen.
Hej, hej.
Enligt den här dokumentären då och de efterföljande texterna så finns det ju alltså en omfattande mängd av olika fartyg som förmodligen bedriver spionageverksamhet för Rysslands räkning och kanske till och med utför sabotage. Det här är det man tror i alla fall, men hur mycket vet vi egentligen om den här verksamheten? Hur går den ens till?
Ja, det är en ganska omfattande verksamhet som både bedrivs utav speciella hydrografiska fartyg men också så att säga vanliga fraktfartyg, fiskefartyg och andra som gör då kompletterande undersökningar. Det är ju både så att ryssarna jobbar med strategisk underrättelsetjänst, det vill säga långsiktigt, men sen kompletterar man också informationen med dagsinformation. I det som var korrekt förra veckan gäller det nu också, därför att man då har en väldigt aktuell bild om Putin trycker på knappen.
Och det verkar ju som att man tar i bruk både civila fartyg och militära fartyg och forskningsfartyg och allt sånt där. Vad är det för information de verkar vara ute efter?
Ja, dels kartlägger man till exempel bottenförhållanden, strömmar, temperaturer, salthalt och sånt. Mycket för att deras ubåtar ska kunna manövrera sig på bästa sätt och navigera snabbt nära botten utan att de ska smälla i. Men sedan finns det ju också en kartläggning utav allt människor har stoppat ner på havsbotten. Det är både olika typer utav kommunikationskablar, alltså för IT, internet, telefoni, elkablar och sen gas- och oljeledningar och mycket annat. Exempelvis har ju USA sedan länge ett system som heter SOSUS där man har ett antal avlyssningsanläggningar som lyssnar efter ryska ubåtar. Ryssarna har nästan ett maniskt sökande efter information. Inte bara för att liksom passa in i deras militära apparat, men det ger dem också en form av trygghet. Vi har ju sett också hur man vill omge sig med länder som ska vara neutrala sett ur ryskt perspektiv, så att man ska kunna veta allt. Det ska inte finnas några överraskningar någonstans.
Det här låter ju då som att de mer just kanske samlar på sig information i första hand. Är den här informationen då till för att just ha koll, eller är man där kanske för att eventuellt utnyttja det för att förstöra någonting i framtiden också?
Det är både och. Det är bland annat därför Sverige har varit utsatt, och även Norge naturligtvis, och Finland och många andra länder, för påhälsning av ubåtar. Dels för att man ska ta reda på det som inte kan ses uppifrån utan av de här andra fartygen. Men sen också kolla, sker det någonting? Har något land haft dykare? Och det är just därför att man har ett behov av att vara hela tiden uppdaterad om det skulle uppstå en situation där Putin beordrar anfall.
Du pratade om den här verksamheten som nästan manisk, och den här verksamheten verkar ju vara systematisk och omfattande och inget man har satt igång över en natt. Så där. Vad är det för mängder av information man har samlat på sig under all den här tiden, tror du?
Bland annat har man ju hållit på sedan 1920-talet och i dagens läge har man tryckt upp cirka 1,5 miljoner olika sjökort från sådana som kanske går över hela Östersjön ner till sjökort som täcker specifika hamnar, specifika infartsleder och liknande. Så att jag kommer ihåg när vi tittade på ryska generalstabskartor, då var de mer detaljerade än vad de svenska kartorna var.
Så med andra ord så har de egentligen våldsamma mängder information och de har alla möjligheter då att utföra sabotage. Om vi nu pratar ett sådär worst case scenario då, om de nu verkligen är ute efter att sabotera någonting och vi inte hinner stoppa dem, så vilken skada kan sådana här ryska fartyg göra?
Ja, den allra värsta skadan är ju naturligtvis antingen om de klipper elledningar så att mängder med internetförbindelser och maskiner och sånt där inte kan arbeta. Men det gör ju också att även Ryssland kan inte sabotera hur som helst, därför att de är ju också beroende utav all den här informationen. Både i underrättelsesyfte, men man använder ju också internet till exempel för att kommunicera med sina agenter världen över.
Men hur bedömer du då, om så att säga det blir ett krisläge, är ett pris värt att betala för Ryssland att bli av med en del av sin kommunikation? Eller är den trygg bara på grund av att den är så vital?
Ja, det beror på lite vad de har för andra möjligheter. Om vi tittar på hur man arbetade med sina spioner förr i tiden, så använde man ju kommunikation via kortvågsradio. Skulle internet dyka, så är det naturligtvis som så att man går tillbaka till de kommunikationsmetoder man använde under kalla kriget. Men låt oss säga att de inte har den. Låt oss säga att agenten inte har någon radio att ta emot meddelanden. Ja, då sitter man ju lite mera med skägget i brevlådan.
Men om vi nu går vidare då, jag menar, som sagt, mellan Nordamerika och Europa så finns det ju ett otaliga mängder kablar egentligen.
20 stycken, så att det är så många faktiskt. Många mellan Nordamerika och Asien, det är också 20-tal. Och de är inte så mycket grövre än trädgårdsslangar. Så att och de här specialbåtarna som Ryssland har, de har ju gripklor och liknande på utsidan av ubåtarna. TV-kameror och strålkastare som gör att de kan se som finns på botten. Så vill de så har de kapaciteten, och vi i väst har ingen som helst möjlighet egentligen att stoppa dem. Vi har inte ubåtar som kan gå ner så långt som de ryska ubåtarna kan göra. Sjunkbomber och torpeder, de har ingen effekt på de här jättedjupen.
Då följer ju då naturligtvis frågan att varför i hela världen är vi så otroligt dåligt förberedda på det här om ryssarna har såna här kapaciteter?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag har ju sett hur både den amerikanska och brittiska militären nu på senare år har uppmärksammat det här. Men de har ju inte ägnat någon större uppmärksamhet förrän de senaste 8-9 åren ungefär. Så att det har varit väldigt mycket i skymundan. Det enda man kan egentligen göra, det är ju att se till att bygga ut alternativa kommunikationsvägar. Flera kablar på botten. Kanske sådana som också där utläggandet sker i hemlighet, om det nu går att göra. Men också alternativa vägar med kommunikation via radio, satelliter och andra vägar, så att man har antingen kan liksom gå den ena eller den andra eller en tredje väg om en väg knipsas av. Dessutom så är ju faktiskt själva internet i sig uppbyggt på just det här sättet att trafiken ska kunna gå dussintals olika vägar om den så att säga vanliga och snabbaste vägen är avklippt. Men det kräver ju då att det finns ganska många vägar också, därför att annars blir det trafikstockning väldigt snabbt.
Som sagt, det här låter nästan lite hopplöst. Men då tänker jag mig att nu när vi ändå är liksom medvetna om att den här sortens kartläggning fortgår och det finns ju ett hum i alla fall om vad det är för typ av fartyg som sysslar med det. Otroligt dum fråga kanske, men varför kan vi inte bara driva bort dem härifrån? Är det någonting som hindrar oss juridiskt på grund av det internationella vattnet eller vad?
Ja, så man skulle ju kunna se till att de här fartygen inte får komma in i norska, svenska och finska hamnar till exempel. Man skulle också kunna se till att de underrättelseofficerare som gömmer sig på de ryska ambassaderna får åka hem, som till exempel Norge gjorde bara i förra veckan. Vi har varit väldigt släpphänta och naiva under många år. Men med tanke på vad Ryssland nu ägnar sig åt med dussals olika former av krigsbrott, så måste den här naiviteten sluta. Vi måste se till att vi inte ger dem någon möjlighet att anfalla något annat land. Och helst sluta anfalla Ukraina.
Ja, som jag sa där i inledningen så är det ju ganska uppenbart att Ryssland har utnyttjat den här tiden egentligen sen Sovjetunionens kollaps för att stärka den här underrättelseverksamheten i väst i förberedelse för framtiden. Och nu har jag ju fokuserat väldigt mycket på det här spionaget till havs, men man hör ju just som du också nämnde här om ryska nätverk med spioner och påverkare som avslöjas i Europa och USA. Alltså, hur skulle du uppfatta saken? Är det här liksom bara så att säga, citat, vanlig underrättelseverksamhet eller... är det liksom någonting större som Ryssland förbereder när de har så otroligt många spröt ute överallt?
Ja, för det första så är de ju, satsar de något otroligt på underrättelseverksamhet. Det finns inget annat land i världen, vill jag påstå, som är så beroende av sin underrättelseverksamhet och sina underrättelseorganisationer. Men sen är det också att de organisationerna används ju också för att försöka påverka oss med olagliga metoder, eller i alla fall med dolda metoder. Och dessutom så ska vi inte glömma bort att när de värvar agenter i olika länder, så är det ofta så att de förstör de personernas liv. Det är inte särskilt roligt att luras eller befinna sig att man har blivit mutad eller utpressad på något sätt att förråda sitt land. Och det om något måste vi stoppa. Mm.
Men hur ska vi göra det då? Finns det något sätt att förbereda sig eller skydda sig mot det här? Nu vet vi ju om en del av det, så kanske mot det. Men finns det något mer övergripande vi skulle kunna göra? Nu ställer jag de här svåra, omöjliga frågorna.
Ja, men alltså, vi har ju ingen anledning för det första att tillåta Ryssland att kanske ha ett 25-tal professionella spioner som jobbar heltid i Stockholm. När vi kan konstatera att de inte sysslar med diplomatisk verksamhet, sparka ut dem därför att de för både stjäl våra hemligheter och förstör livet för människor som bor i Sverige. Dessutom borde vi då också stoppa många av de ryska underrättelseofficerare som kan resa in i Europa. Nu är visserligen mycket av det stoppat just nu på grund av kriget. Men tidigare har ju till exempel EU gett visumfrihet för alla ryska diplomater. Och med tanke på att ungefär 75% av de ryska diplomaterna inte är diplomater, så borde vi se till att de inte får resa fritt. Och inte naturligtvis de diplomater som finns i Stockholm har inte någon anledning att få resa fritt runt om i landet för att träffa sina agenter eller värva nya. Så att det finns faktiskt ganska mycket att göra. Men man har varit naiv och man har oroat sig för vad Ryssland ska göra. Och då har man blivit totalt passiv istället.
En avslutande fråga, du som har varit med så länge i gamet, faktiskt när Sovjetunionen fortfarande existerade. Och sen dess, uppfattar du att det här egentligen verksamheten som Sovjet-Ryssland sysslade med då och har sysslat med har egentligen förändrats? För det låter ju som att vi är tillbaka på 1970-talet igen.
Under en del av 90-talet så var ju förhållanden med Ryssland ganska bra och Ryssland var på väg åt rätt riktning. Men det började förändras i slutet av 90-talet och redan 2001 kunde man se vad Putin var på väg någonstans när han uppmanade ryssar utomlands att ställa upp för Ryssland. Man började utnyttja den ryska kyrkan och så vidare för att bedriva underrättelseverksamhet. På något sätt hade man skruvat ner både kunskaper och bevakningen av Ryssland så att man märkte inte riktigt vad som var på gång. Och sen blev förändringar små, små steg varje år och man vande sig vid att det skulle vara på ett visst sätt.
Joakim von Braun, författare, underrättelseverksamhetsspecialist måste jag ju kalla dig. Tack för att du var med i Nyhetspodden.
Tack ska du ha.
Jag heter Thomas Selén. Amin Lassela producerade. Staffan Sundqvist var tekniker. Och som alltid, fortsätt lyssna på oss. Och kom ihåg att favoritmarkera nyhetspodden på arenan, så blir du uppdaterad direkt när nästa avsnitt släpps.